Det här är Sommar i P1 med finansmannen Harald Mix. Om företagens roll i klimatkrisen och tekniken som inger hopp.
Det är den 23 februari 2021. Presskonferensen börjar om några minuter. Vi ska lansera ett av de största projekten i svensk industrihistoria. Nedräkningen har börjat. Tankarna snurrar i huvudet där jag står bakom draperiet och tittar in på alla journalister som är samlade. Alla tror säkert att jag är van vid uppmärksamhet. Sanningen är att jag är ganska introvert och har lite småjobbig och pinsam tendens att svettas kopiöst när jag blir nervös. Vi ska bygga det första stålverket i Europa på 50 år och producera 5 miljoner ton grönt stål, mer än hela Sveriges nuvarande stålproduktion. Vi ska skapa tusentals nya jobb i Norrland tillsammans med Northvolt i Skellefteå som vi startade för 5 år sedan. Det finns bara ett problem. Vi behöver drygt 50 miljarder kronor för att finansiera projektet. Det är ofattbart mycket pengar. Nästan dubbelt så mycket som batterifabriken. Jag har alltid varit en obotlig optimist och jag ser alltid glaset som halvfullt. Men tänk om vi inte lyckas få upp finansieringen. Det är först nu när jag tittar ut över publiken och känner svetten komma smygande i pannan som jag inser allvaret. Tänk om det blir ett nytt fiasko som Stålverk 80 i Luleå, som alla trista skeptiker säger. Det finns ingen återvändo. Det är för sent i alla fall. Nu kör vi.
Warm welcome to today's press conference. With me here
today, here... Efter en ganska faktaspäckad inledning lämnar jag över ordet till kommunalrådet i Boden, Claes Nordmark.
Tack Harald. Satsningen och bygget av H2 Green Steels supermoderna industripark i Svartbyn för att producera grönt fossilfritt stål är utan konkurrens det största som har hänt Boden sedan Bodens fästning byggdes mellan åren 1900 och 1916. Och vi är glada och laddade över att få vara med på den här spännande resan.
Jag ryser lite när jag lyssnar till Claes ord och känner det tåras lite grann i ögonvrån. Det känns riktigt stort. Faktiskt det största och viktigaste jag gjort under mina 35 år som riskkapitalist. Den globala klimatkrisen är för mig mänsklighetens största utmaning. Vi matas nästan dagligen med nyheter om extrema väderhändelser som skogsbränder, översvämningar och nya värmerekord. Vi behöver agera nu och vi behöver öka takten i omställningen om vi ska klara av att rädda vår planet för kommande generationer innan det är för sent. Men det finns anledning till att vara lite mer optimistisk. Allt fler företag och konsumenter efterfrågar och är villiga att betala ett högre pris för hållbara och gröna produkter. Dessutom finns redan idag de flesta teknologier som krävs för att klara omställningen. Det är inte uppenbart för alla, men den gröna omställningen innebär också århundradets största investeringsmöjlighet. Men det behövs pengar. Det behövs massor av pengar. Och framförallt behöver vi visionära entreprenörer, ambitiösa företagsledare och modiga investerare som är villiga att ta risk. Mitt namn är Harald Mix och mitt mål är att genom mina företag minska de globala utsläppen av växthusgaser med 1%. Häng med så ska jag berätta hur.
Since I got found.
Riskkapitalist och miljardär. Det är så jag oftast beskrivs i media. Jag skulle själv föredra att beskrivas som passionerad företagsbyggare och entreprenör. Tyvärr är det roligare att skriva om hur mycket pengar riskkapitalister tjänar. Visst kan man tjäna mycket pengar som riskkapitalist, men det är inte det som är min huvudsakliga drivkraft. Jag brinner helt enkelt för min uppgift som är att bygga riktigt bra bolag. Om jag sköter det väl så kommer belöningen med automatik. Riskkapitalist används också flitigt som ett skällsord i den politiska debatten, speciellt kring frågor om välfärden. Så här kan det till exempel låta riksdagen när en känd politiker pratar om riskkapitalister.
Det är dags att återta makten från riskkapitalisterna. Svenska folket ska styra över svensk välfärd.
Ganska grovt och generaliserat påhopp kan man tycka. Och det trots att välfärden utgör endast en bråkdel av alla riskkapitalinvesteringar. Allt för sällan tyvärr handlar diskussionen om den samhällsnytta som riskkapitalet bidrar med som tillväxtmotor och jobbskapare i näringslivet. Riskkapital är inte en del av finansbranschen. Jag vet inte hur många gånger jag har försökt predika det. Det är en ägarform. En ägarform som visar sig vara ett effektivt sätt att bygga och utveckla framgångsrika företag. Allt från tillväxtbolag som Spotify och Klarna till mer mogna bolag som Anticimex och Alfa Laval som båda genomgått viktiga förändringsprocesser under riskkapitalägande. Men vad betyder egentligen ordet riskkapital? Du själv äger kanske aktier eller en aktiefond. Riskkapital och riskkapitalfonder är egentligen ett annat namn på samma sak. Skillnaden är att riskkapitalfonder investerar i bolag utanför börsen. Alla löntagare i Sverige är indirekt ägare i riskkapitalfonder genom AP-fondssystemet. Skälet är enkelt. AP-fonderna har valt att investera i riskkapital eftersom det skapat en väsentligt högre avkastning över tiden. Något som kommer dig och alla Sveriges pensionärer till godo. Hade du som sparare investerat 1000 kronor när vi startade vår första fond för 20 år sedan och återinvesterat kapitalet, hade det idag varit värt nästan 30 000 kronor. Det motsvarar en årlig avkastning om nästan 20% per år, vilket är 6 gånger mer än en vanlig aktiefond som investerats i ett index. Men vad är då förklaringen till den goda avkastningen? Först och främst, vi är aktiva ägare till skillnad från det passiva kapitalet på börsen. Vi är nästan alltid största ägare i våra bolag och arbetar alltid i ett nära partnerskap med företagsledningen. Vi brinner för vår uppgift som är att skapa god avkastning åt våra investerare genom att bygga framgångsrika bolag. Jag brukar ibland säga att riskkapitalister är som familjebolagens ägare av kött och blod, fast på entreprenad, eftersom vi inte ärvt vårt kapital till skillnad från familjebolagens ägare. Det handlar också om långsiktighet. Till skillnad från börsbolagen behöver inte vi fokusera på nästa kvartalsrapport. Vi kan istället fokusera på vad som skapar värde långsiktigt, om 5 eller 10 år. Och vi kan därför fatta beslut om betydande investeringar även om det kortsiktigt leder till minskad lönsamhet. Men till sist, och kanske viktigast, så kan vi attrahera duktiga företagsledare och medarbetare till våra bolag som ett resultat av den entreprenörsanda och delägarskap som präglar vår ägarmodell. Ett bra exempel är Henrik Henriksson som lämnade jobbet som toppchef på Scania med 50 000 medarbetare för att ta anställning som vd på vårt nystartade stålverk i Boden med 4 anställda. Det är lite skillnad. Jag är en stolt och äkta dalmas. Min släkt kommer från Stora Skedvi, en liten lantbruksby mellan Hedemora och Säter. Ända fram till mitten av 1950-talet hämtas is från Dalälven och spån från sågen för att kyla den färska mjölken och köttet. Det är ganska fattigt och primitivt. Farfar Erik och farmor Karin är bönder. De lever av jorden och mjölkkorna på mixgården, har båda stora familjer, 8-9 syskon var. Flera dör i spanska sjukan i början av 1920-talet. Många emigrerar till USA, något som jag långt senare kommer att gynnas av. Mina morföräldrar, Kalle och Valli, växer upp i samma lilla by men flyttar redan i tonåren till Stockholm för jobb som smed och hembiträde. Morfar Kalle är en stolt socialdemokrat och fackligt engagerad. Han är en duktig och uppskattad medarbetare, får allt större ansvar över tiden och slutar så småningom som verkstadschef. En riktig klassresa med andra ord. Kalle och Valli bygger en liten sommarstuga i hembyn Stora Skedvi och bilar ofta dit på helgerna från villan i Enskede. Väglaget är ofta halt vintertid och Kalle experimenterar med att skruva in små hårdmetalldubbar i däcken för att förbättra väggreppet. Uppfinningen som man senare får patent på får namnet CF-dubben, initialerna för Carl Forslund. Tyvärr har morfar inte resurser för att utveckla sitt patent utan säljer det till en finsk däcktillverkare. En tröst är att han får uppleva glädjen av att se sin uppfinning sannolikt rädda väldigt många liv. Jag och min bror Anders för ofta med morfar Kalle och fiskar gädda i Dalälven. Vi får nästan alltid med oss fisk hem. Bästa stället är strax nedanför kraftverket. När vi kommer runt kröken på älven och det inte längre finns risk för att mormor kan se oss, plockar morfar fram sin pipa och stoppar den med sin favorittobak, Borkum Riff. Han tittar på oss båda förtroende med ett litet urskuldande småleende. Tjuvrökare och uppfinnare, en av mina stora förebilder, som tyvärr dog allt för tidigt i cancer. Min mamma Maj växer upp i Stockholm och somrarna spenderas tillsammans med hennes jämnåriga kusiner hos mormor Maria i hennes lilla gård i Stora Skedvi. Mina föräldrar träffas redan som 12-åringar en varm sommarkväll i Sätedalens folkpark. Min mamma spanar in den skönlockige ynglingen och får veta av sin äldre kusin att han är skolans ljushuvud. Några år senare blir de ett par och i år har de varit gifta i nästan 70 år. Det är verkligen värt att fira. Min mamma Maj tar examen från Södermalms kommunala flickskola och börjar arbeta på atomenergi som labbassistent. Min pappa Lennart blir släktens första akademiker. Som tur är upptäcker en klok lärarinna hans begåvning och uppmuntrar honom att läsa vidare efter den 7-åriga folkskolan. Resurserna i den lilla byskolan var knappa och räckte bara till att ta in nya elever vartannat år. Pappa Lennart hoppar över flera klasser i grundskolan och tar så småningom examen vid KTH som väg- och vattenbyggare. Och mamma Maj försörjer det unga paret under det sista studieåret. Efter några år i Stockholm flyttar familjen till Falun där min pappa får anställning inom kraftsidan på Stora Kopparberg. Mamma Maj är hemma och tar hand om mig och min bror och extra knäcker som dagmamma till min bästa kompis och tjänar 50 kronor extra i månaden. Ett litet hemligt bidrag till hushållskassan. Min pappas karriär tar sedan familjen till Borlänge när han får ett nytt chefsjobb på Domnarvets järnverk, numera en del av svenska SSAB. Vi flyttar till paradiset, bokstavligt talat. Paradiset är nämligen namnet på det villaområde i Borlänge där jag kommer att växa upp. Var är min Borlänge är ett paradis för en idrottstokig kille med två lag i allsvenskan när jag växer upp. Brage i fotboll och Tunabro i ishockey. Och dessutom bara 5 minuter med cykel till sportfältet och Maserhallen. Tyvärr är det desto längre att cykla till ishallen som ligger en halv mil hemifrån. Inte helt lätt att cykla i snömodde med en hockeytrunk på styret över massa industriområden. Jag provar på nästan alla sporter. Pingis, längdåkning, fotboll, hockey, bandy och friidrott. Jag är ganska lovande i pingis innan jag möter min överman som 13-åring. Jag glömmer aldrig när jag möter Björn Andersson från BTK Linnea, bäst i Sverige. Slutresultat 0-21-5-21. Dessutom skriver domaren, en äldre kompis, 0-21 i domarblocket innan matchen börjar. Med bläck. Total förnedring med andra ord. Pingisracketen läggs på hyllan. Min karriär som längdåkare slutar också tidigt efter att jag ställs mot 1 år äldre Thomas Eriksson, som några år senare sensationellt blir världsmästare på 30 km i Holmenkollen. Det är min pappas idé att jag borde tävla mot en äldre årskull för att få lite tuffare motstånd. Tack så mycket för det tipset, kära pappa. Fotbollen i Brage blir mitt fokus och stora passion efter att ha missat sista uttagningen i TV-pucken. Killarna i Leksand och Mora blev helt enkelt för svåra att rå på. Vi tränar fotboll stenhårt redan som 12-åringar. 5 dagar i veckan plus match, året runt. På vintern spelar vi utomhus, oberoende av snö och kyla. Ofta en decimeter hög snö när vi börjar våra pass. Vi springer i gummistövlar på leriga åkrar på vår och höst. Och många pass avslutas med flera varv runt Domnarsvallen. Träning är susen. Vi är helt överlägsna i Dalarna och spelar även jämt med de bästa lagen i pojkasvenskan. Jag är en passionerad fotbollspappa och börjar min karriär som ungdomstränare i Djurgården när min äldste son Kalle-Johan är 6 år gammal. Jag tränar även min dotter Alexandra och min yngste son Christian i tidiga år. Jag älskar min roll som tränare och coachar ungdomslagen under matcherna. Det är minst lika spännande som att följa matcher på vuxennivå i allsvenskan. Jag fortsätter som engagerad fotbollspappa i nästan 20 fantastiska år. Så småningom lämnar jag över stafettpinnen till mer kvalificerade tränare i Brommapojkarnas akademi, eller talangfabriken som den ibland kallas. En del soliga eftermiddagar skolkar jag från jobbet och tar bilen ut till Stora Mossen för att titta på när något av barnens lag tränar. Det är fantastiskt att stå där vid sidan av planen och se hur fotbollen har utvecklats tekniskt sedan jag själv var med och spelade. Många av killarna jag följt genom åren i mina lag i BP spelar idag som utlandsproffs. Och flera har även tagit klivet upp till landslaget. Däribland Ludde Augustinsson, Jesper Karlström, Kalle Starfelt och Dejan Kulusevski. Gemensamt för de som kommit längst i sin fotbollskarriär är en kombination av talang och extremt hårt arbete. Eller som det står på en skylt i Brommapojkarnas träningslokal på Stora Mossen. Hard work beats talent when talent doesn't work hard. Det stämmer verkligen, även i övriga livet. Jag sitter i Brommapojkarna eller BP:s styrelse under drygt 10 år. Jag har förmånen att på nära håll få följa den fantastiska insats som dagligen görs av hundratals ledare. Varav de allra flesta arbetar helt ideellt, många, många timmar varje vecka. BP och andra ideella idrottsföreningar utgör verkligen en ovärderlig insats i samhället. Det är också härligt att se hur alla är jämlika på fotbollsplanen. En av de få platser i samhället där alla bakgrunder och samhällsklasser möts på lika villkor. Om jag var statsminister skulle jag arbeta för att kraftigt öka stödet till idrottsrörelsen. Det finns inget bättre sätt att investera i en mer effektiv integration av utlandsfödda och en förbättrad folkhälsa. Det skulle med säkerhet också förbättra oddsen för de ungdomar som kommit på glid i samhället. Jag själv slutade min fotbollskarriär i Brage som 20-åring för att fokusera på mina vidare studier. Men fotbollen kommer att fortsätta spela en viktig roll i mitt kommande liv på andra sidan Atlanten. Jag har haft väldigt lätt för mig i skolan, tack vare ett fotografiskt minne. Vilket frigjorde massor av tid för roliga idrottsaktiviteter istället för läxläsning. Jag har fortfarande väldigt lätt för att komma ihåg siffror och fakta. Skrämmer ibland livet ur stackars vd som försökt förbereda sig för våra möten. Jag lyckas nästan alltid komma med någon specifik detaljfråga som de inte tänkt på. Men jag är däremot värdelös på att komma ihåg vardagliga detaljer till min frus och mina kompisars stora irritation. Min fru är därför numera inbjuden till alla mina WhatsApp-grupper eftersom jag är sjukt dålig på att komma ihåg alla sociala engagemang. Jag hade väldigt bra lärare i skolan och kraven var förutsägbara och logiska. Lärarna hade en hög status i samhället och en naturlig auktoritet. Disciplin i klassrummet var också en självklarhet. Tyvärr har lärarnas ställning i samhället urholkats de senaste decennierna. För mig är det en självklarhet att vi behöver se över både arbetsmiljö och arbetsvillkor för våra lärare, inklusive väsentligt högre löner. Det är allt för många lärare som idag lämnar yrket på grund av dåliga villkor. Vi behöver också se över läroplanen som missgynnar elever som är utrikesfödda och elever från mindre studievana hem. Det är också tid för lite extra knäck under studietiden och dela till exempel ut reklamblad och kör ut posten tidiga lördagmorgnar. Jag hinner även prova på livet som kockslossare på SSAB som sommarvikarie, som är kanske de bäst betalda sommarjobben. Arbetsuppgiften innebar att tömma järnvägsvagnar fyllda med kol. En krävande arbetsmiljö med koldamm som färgade hela kroppen svart efter varje skift. Det gick rakt igenom overallen. Jag inser efter min erfarenhet som kockslossare att läsa vidare på högskolan är nog en bra idé. Jag söker in till läkarlinjen på Karolinska men drar nitlotten i det nya antagningssystemet. Det var inte riktigt som jag hade tänkt mig. Så vad gör jag nu? Jag har sett ett meddelande på skolans anslagstavla att Sverige-Amerika-stiftelsen erbjuder stipendier för college-studier i USA. Att plugga i USA känns lockande. Jag reser runt i USA en hel månad med familjen sommaren 1976 och hälsar på min pappas släktingar som emigrerade i början av 1900-talet. Vi reser nästan 1000 mil från norr till söder, från öst till västkust i en hyrbil, en silverfärgad Chevy Caprice, och besöker nationalparker som Grand Canyon och Yellowstone och Niagarafallen. Vi bor väldigt spartanskt under vår resa, oftast på klassiska motell, ungefär som i den klassiska filmen Psycho som ni säkert sett med den berömda duschscenen. Det är en oförglömlig resa som verkligen gör ett stort intryck på mig. Jag skickar in min collegeansökan till Sverige-Amerika-stiftelsen och får flera positiva svar, varav ett är särskilt intressant. Det visar sig att en representant för Brown University uppskattar mitt läshuvud och mina fotbollsmeriter. Jag visste inte så mycket om Brown när jag söker, men förstår senare att det är ett av USAs toppuniversitet, ett av de så kallade Ivy League-universiteten. Jag kommer ihåg första dagen på universitetet. Jag har aldrig varit bortrest hemifrån mer än en vecka på träningsläger med Brage i England. Nu står jag där på tågstationen i Providence, Rhode Island. Jag tar min stora resväska och börjar gå för backen till College Hill, där jag ska få bo hos en professor vars fru är från Sverige. Det finns inga mobiltelefoner, bara collect call om man vill ringa hem. Jag har nog aldrig känt mig så liten och osäker. Men tack vare fotbollskompisarna i laget anpassar jag mig snart till college-livet. Jag trivs väldigt bra och tillvaron som student-athlete passar mig perfekt. Jag lever som fotbollsproff 6 dagar i veckan och kan samtidigt ta del av ett enormt utbud av spännande kurser. Jag byter mina planer på läkarlinjen mot studier i tillämpad matematik och nationalekonomi. Istället för att flytta hem efter studierna bestämmer jag för att söka jobb i USA. Jag får min första intervju med Booz Allen, ett konsultbolag med huvudkontor i New York. En vecka innan intervjun så köper jag en grå affärskostym, en vit skjorta och en blå slips. Jag känner mig riktigt nöjd med min outfit. Intervjun ska börja 16:00. Jag stressar hem från sista föreläsningen för att byta om och upptäcker till min stora förtvivlan att mina kostymbyxor är spårlöst försvunna. Paniken tilltar. Men som tur är har min rumskompis köpt en likadan kostym och jag kan låna hans byxor. Bara ett litet problem. Han är tyvärr en decimeter längre och smal som en sticka. Nöden har ingen lag. Byxbenen får jag tejpa upp, men det är omöjligt att knäppa igen byxorna som glipar rejält även om jag drar åt livremmen så hårt jag kan. Jag anländer en kvart för tidigt och som tur är jag först på plats. Jag reser mig halvvägs och hälsar artigt när intervjuaren kommer in i rummet. Hon märker ingenting. Jag är lite smånervös i början, men intervjun går riktigt bra. Jag dröjer mig kvar lite extra så att intervjuaren hinner lämna rummet och smyger sedan ut lite diskret bakvägen. Uppenbarligen gör ett gott intryck trots byxincidenten. Jag kallas till en andra intervju i New York, denna gång med rätt kostymbyxor på plats. Jag får ett jobberbjudande som jag glatt accepterar. Efter intervjun så står jag och blickar upp mot den 42 våningar höga skyskrapan i svart glas. Paradiset och Rönnbergsgatan 5 i Borlänge känns i den stunden väldigt långt borta. Yeah, I'm came in for school, graduated to the highlight. Ball players, rap stars, addicted to the limelight. MDMA got you feeling like a champion. The city never sleeps, better slip you an ambient. Jag flyttar till New York och hyr en lägenhet på Manhattan tillsammans med min kompis Greg från fotbollslaget. Det är dyrt att bo på Manhattan och vi har nästan helt tomt i kassan efter att betalt 3 månader förskottshyra. Lite jobbigt med tanke på att vi båda behöver komplettera våra garderober för våra nya jobb. Som tur är har jag och Greg, till skillnad från min gamla rumskompis, exakt samma klädstorlek och vi har dessutom olika färg på våra kostymer från intervjuerna på Brown. En grå och en blå. Vi har också varsin slips, en röd och en blå, och 2 vita och ljusblå skjortor var. Genom ett bytesupplägg där vi lånar varandras kostymer och slipsar varannan dag har vi nu 8 möjliga klädkombinationer. Inte så illa. Den lilla kassan vi har kvar räcker dessutom som tur är till egna kalsonger och strumpor. Tiden på Booz Allen är spännande och lärorik. Jag har inte pluggat företagsekonomi på Brown, men lär mig snabbt de viktigaste begreppen. Egentligen är det inte så svårt. Det är relativt få redovisningstermer att lära sig och ganska mycket sunt förnuft, plus och minus och procent. Jag pluggar vidare på Harvard Business School efter 2 år på Booz Allen. Det som lockar mig är skolans pedagogik. Under den 2-åriga utbildningen används inte en enda lärobok. Istället går vi igenom nästan 1000 case studies som är hämtade från verkliga fall i näringslivet. Varje lektion börjar på samma sätt. Professorn tittar i klasslistan och blickar sedan ut över de 80 eleverna i klassrummet. Vem ska bli dagens offer? Jag sitter som vanligt i översta raden, hoppas som de flesta på att professorn väljer någon annan. Mr. Mix, could you please stand up and provide your recommendations to the board and the CEO? Jag tar fram mina anteckningar och går igenom min analys. 5 minuter senare är jag klar med mitt anförande. Jag känner mig ganska nöjd med min insats. Professorn tackar och vänder sig mot klassen. I nästa ögonblick åker 79 ivrigt viftande händer upp i luften för att skjuta ner min analys. Betyg på Harvard sätts till en stor del baserad på prestationen på lektionerna. Betyg som i sin tur är en viktig parameter när man söker de populäraste jobben efter examen. Även om stämningen i klassrummet kan upplevas som lite aggressiv när eleverna tävlar om att visa hur smarta de är det diskussionerna i klassrummet som är den stora behållningen i utbildningen. Att stöta och blöta tusentals olika frågeställningar med massor av begåvade elever från hela världen är en extremt bra skola för att lära sig hur man kan utveckla framgångsrika företag. Jag tar min examen från Harvard 1987 som en av skolans Baker Scholars, det vill säga topp 5%. Jag får ursäkta mitt skryt, men inte så pjåkigt för en lantis från Dalarna. Det som lockar mig mest efter min examen är att jobba med det nya fenomenet riskkapital Och jag får jobb på First Boston, som vid den tidpunkten är den kanske hetaste firman på Wall Street. Jobbet på First Boston är lärorikt men stentufft. Vi arbetar ofta 100 timmar i veckan, vardag som helgdag. Jag kommer ofta hem efter midnatt och är tillbaka på kontoret redan vid 7-tiden på morgonen. Vi har 2 veckors semester som man förväntas ta några dagar i sänder. Det finns ett bra citat som beskriver den amerikanska jobbkulturen. Americans live to work, while Europeans work to live. Det stämmer verkligen. Sommaren 1989 är situationen olidlig. Jag jobbar oavbrutet och New York är fuktigt och outhärdligt hett. Jag och ett gäng kompis har hyrt ett sommarhus på Long Island för att kunna fly stan på helgerna. Jag jobbar oavbrutet och har ännu inte hunnit besöka huset trots att sommaren snart är slut när telefonen ringer. Det är Björn Savén på tråden som frågar om jag är intresserad av att flytta till London för att vara med och bygga upp en av de första riskkapitalfonderna i Sverige. Jag känner mig rätt mätt på USA efter 10 år och bestämmer mig för att hoppa på tåget. Att få vara med och bygga upp en helt ny verksamhet känns väldigt lockande. Det blir början på nästan 12 lärorika år och rollen som medgrundare till det som sedermera blev riskkapitalbolaget Industrikapital. Jag är ansvarig för vår verksamhet i Sverige och Finland och mitt team leder ett antal spännande investeringar. Jag lämnar firman hösten 2001 efter en viss tids frustration. Spiken i kistan blir en ledarkonferens med hela firman där jag utvecklar min framtidsvision för bolaget som tyvärr inte uppskattas av alla i rummet. Avslutet blir ganska abrupt. Men den klart viktigaste händelsen i mina år på bolaget är att träffa min kära hustru Jeanette en kväll i London den 17 maj 1991. Jag friar 7 månader senare. Vi gifter oss sommaren 1992 i Vessigebro, en liten by utanför Falkenberg, efter ett intensivt år av pendlande mellan London, Stockholm och Schweiz, där Jeanette pluggar på hotellskola. När vi gifter oss har vi bara varit på samma plats knappt 90 dagar. 32 år senare kan jag bara konstatera att beslutet att fria till Jeanette var mitt livs bästa beslut. Det toppar verkligen allt. Förutom att Jeanette orkar stå ut med mig och allt som kommer med det och tagit hand om våra 3 älskade barn har hon dessutom byggt upp och driver ett av världens mest uppmärksammade hotell, Lilla Ett Hem i Stockholm. Jeanette, tack för allt. Du är verkligen det bästa som hänt. Här kommer vår låt. Jag har inga speciella planer för framtiden efter Industrikapital. Men 1 års konkurrensförbud ger mig tid att reflektera över min framtid. Jag har aldrig varit ledig på riktigt sedan jag började skolan i första klass. Jag har lite svårt att sitta still efter att ha kört i 180 km i timmen de senaste 15 åren. Min kloka fru inser att vi behöver komma bort för att bryta mönstret. Vi packar därför våra väskor och reser till andra sidan jordklotet. Ett av de bästa besluten i livet. Bort från alla vardagsbekymmer och alla jobbsamtal. En härlig tid med våra barn som vid den tiden är mellan 2 och 6 år gamla. Jag hinner fundera en hel del under resan och kommer fram till att jag vill prova på att starta någonting nytt själv. Jag och en branschkollega, Fredrik Strömholm, har bollat lite olika idéer och vi bestämmer oss för att starta en ny fond tillsammans. Trots att det ser mörkt ut i omvärlden efter krisen som följer 11 september lyckas vi stänga vår nya fond på rekordtid med 7 miljarder i nytt kapital. Det känns lite extra tillfredsställande att min gamla arbetsgivare har det lite svårare att få in kapital till sin nya fond. En av mina nya investerare förklarade att de gillade nystartade firmor med revanschsugna grundare som hade något att bevisa för omvärlden. Det stämde definitivt för mig. Vi döper det nya bolaget till Altor, som betyder den som ger näring på latin. Vi kan tacka Fredriks pappa Stig för den idén, tidigare rektor på Uppsala universitet. Teamet har vuxit stadigt och idag är vi nästan 110 kollegor på våra kontor i Stockholm, Oslo, Köpenhamn, Helsingfors och Zürich. Vi har investerat i drygt 90 bolag sedan starten för 20 år sedan. Vi har till exempel köpt och utvecklat några av Sveriges mest välkända apotek, gymkedjor, charterbolag och flera varumärken inom fritidskläder. Vår portfölj idag består av 48 bolag som tillsammans omsätter mer än 200 miljarder kronor. Det är en ofattbar stor summa och ibland så glömmer man bort hur pass stor vår verksamhet är. De senaste åren har vi fokuserat speciellt mycket på bolag som drivs av den gröna omställningen. Vi har investerat i bolag som utvecklar vindkraft, som installerar solpaneler. Och vi har även investerat i ett antal industriföretag som kommer att driva omställningen i cement- och gruvindustrin. Vi firar vårt 20-årsjubileum i maj år. Det känns nästan lite overkligt att tänka att det redan har gått 20 år sedan vi startade. Det kan också kännas lite skrämmande ibland att inse att jag skulle kunna vara pappa till många av mina kollegor. Samtidigt är det enormt stimulerande att få jobba tillsammans med så många unga och begåvade kollegor och se hur de växer och utvecklas personligt och professionellt. Jag är speciellt stolt över den företagskultur som vi skapar tillsammans och som bygger på entreprenörskap, kreativitet, passion och ödmjukhet. Inte minst det sista är kanske det viktigaste för att kunna bygga framgångsrika företagskulturer. Ibland får jag frågan från mina kompisar om inte jag ska ta det lite lugnare. Varför skulle jag göra det? Jag är faktiskt världens roligaste jobb. Ingen dag är så lik. Alltid nya möjligheter, nya projekt och nya utmaningar att ta sig an. Hösten 2014 kommer entreprenören Stefan Jansson på besök. Han har tidigare jobbat för ett av våra bolag som producerar blybatterier. Stefan har en ny idé. Han vill starta ett nytt bolag som ska producera smarta batterisystem för framtidens 5G-nät baserat på litiumbatterier. Jag gillar Stefan och jag gillar hans produktkoncept och delar hans bild av den stora potentialen i marknaden. Jag beslutar mig efter en ganska kort betänketid att gå in som 50-50-partner och medgrundare. Vad jag inte vet då är att Stefans fråga kommer bana väg för gnistan som tänder den gröna revolutionen i norra Sverige. Det vill säga Northvolts batterifabrik i Skellefteå. Och att den kommer sätta igång en omställningsresa som inte jag och inte många andra heller kunde drömma om för bara 10 år sedan. Det finns bara ett problem. Jag har inte så mycket tid över för att kunna stötta Stefan i hans bolagsbyggande givet min roll som vd heltid på Altor. Om en lycklig slump så blir jag kontaktad av Karl-Erik Lagerkrans några veckor senare som berättat att han vill lämna sitt vd-jobb i telekombranschen och hitta ett nytt spännande uppdrag. Perfekt, tänker jag. Karl-Erik, eller Kalle som vi kallar honom, har erfarenhet från telekom och är dessutom en riktig entreprenör till sin natur. Ett perfekt komplement till Stefan Jansson. Vi beslutar att bilda ett gemensamt investmentbolag med Kalle som vd och jag som ordförande. Vi döper bolaget till Vargas efter den peruanske författaren, inspirerad av hans liberala filosofi och vikten av individens ansvar. Det första batterisystemet lanseras 2017. Försäljningen når miljardmålet flera år tidigare beräknat och företaget utses till Nordens snabbast växande bolag av Financial Times 2022. Ett drygt år efter vi startade vårt investmentbolag sitter jag hemma och tittar på Aktuellt när telefonen ringer. Det är Kalle. Han låter väldigt uppspelt och vill berätta om en ny affärsidé. Vi borde bygga en gigantisk fabrik för att producera litiumbatterier i Sverige. Han har precis avslutat ett samtal med Peter Karlsson som nyligen lämnat Tesla där han varit med och byggt upp motsvarande verksamhet i USA. En rolig detalj är att Kalle hittade Peters telefonnummer på LinkedIn. Vad han inte visste var att Peter fortfarande bodde i Silicon Valley och att klockan var 4 på morgonen när han ringde. Som tur är var Peter van att bli väckt av Elon Musk som hade för vana, eller kanske ovana snarare, att ringa när som helst på dygnet. Kalles och Peters samtal handlade först lite allmänt om litiumbatterier men tog ganska snabbt en annan vändning och ledde till en spännande frågeställning. Varför har ingen byggt motsvarigheten till Teslas enorma batterifabrik, så kallade gigafabrik i Europa? Marknaden för elbilar kommer att explodera det kommande decenniet. Vi kommer att behöva bygga nästan 100 nya gigafabriker i framtiden för att möta efterfrågan. Det finns bara ett litet problem. Det kostar nästan 30 miljarder kronor att bygga en gigafabrik. 30 miljarder är väldigt mycket pengar. Jag har dock lärt mig efter 35 år som riskkapitalist att det nästan alltid går att finansiera en riktigt bra idé, så länge affärslogiken och kalkylen håller. Jag börjar också förstå hur viktigt det är att snabba på klimatomställningen om vi ska klara Parismålen. Elektrifiering av transportindustrin som står för nästan 20% av de globala koldioxidutsläppen är ett måste. Vad tycker du, frågar Kalle. Låter sjukt spännande, säger jag. Mycket pengar, men inte helt omöjligt. Definitivt värt att gräva lite djupare. Vi träffar Peter Karlsson och en tidigare kollega från Tesla på Altors kontor i Stockholm. Vi kommer båda ut från mötet extremt entusiastiska. Affärsidén är att bygga världens grönaste litiumbatteri. Efter ett omfattande analysarbete och kontakter med potentiella kunder under sommaren bestämmer vi oss för att omsätta idén till verklighet. Vi bildar bolaget, som senare får namnet Northvolt, som 50-50 partners hösten 2016. Det blir startskottet för den gröna revolutionen i Norrland. Våra potentiella kunder inom bilindustrin köper vår affärsidé och vår affärslogik och visar sig också villiga att köpa stora volymer batterier från en fabrik som inte finns ännu. Det har aldrig hänt tidigare i bilindustrin. Trots positiva besked från kundsidan så går det trögare med finansieringen. Löpsedlarna i Sverige är fulla av tvivel och negativa kommentarer från diverse självpåtagna experter och förståsigpåare. Det kommer aldrig att gå, säger kören av nej-sägare, starkt präglad av vår svenska jantekultur. Jag kommer speciellt ihåg en diskussion med en potentiell styrelseledamot som sa: "Det kan ju inte gå, det är ingen som har gjort något liknande förut." Tyvärr är det ofta det svar som möter någon som vågar utmana det traditionella industrins sätt att jobba. Bolaget träffar massor av investerare från hela världen. Samma svar varje gång: fantastiskt projekt, imponerande kundlista, fantastiskt team, men vi vet inte riktigt hur det ska passa in i vår investeringsportfölj. Det känns rätt deppigt. Då inträffar ett mirakel. Peter Karlsson ringer och säger att bilgiganten Volkswagen vill träffa oss på deras huvudkontor i Wolfsburg så fort som möjligt. Vi åker ner och vet inte riktigt vad vi ska förvänta oss. Det känns mäktigt att komma in på huvudkontoret på Volkswagens enorma fabriksområde som dominerar hela staden och som sysselsätter 60 000 anställda. Det är den 12 mars 2019. En dag som ska gå till historien som ett av de viktigaste datumen för Northvolt. Efter en konstruktiv och ovanligt effektiv förhandling spikas huvudprinciperna för affären samma kväll och som innebär att Volkswagen går in som största kund och betydande minoritetsägare i Northvolt. Huvudpunkterna i avtalet för mångmiljardaffären tecknas ner på ett blädderblock och dokumenteras med ett par iPhone-foton. Jag har det fortfarande i min mobil. Det känns väldigt speciellt. Jag har aldrig varit med om ett så stort och monumentalt affärsbeslut fattat vid sittande bord. Därmed faller den sista pusselbiten också på plats för finansieringen som möjliggör den planerade expansionen i Skellefteå. Idag, 4 år senare, har Northvolt startat produktion i stor skala i Skellefteå och sysselsätter idag 4 500 medarbetare från 140 länder. Förutom en ny batterifabrik i Göteborg planerar bolaget också att etablera produktion i det nedlagda Kvarnsvedens pappersbruk i min hemstad Borlänge. Sannolikt kommer det att kunna rädda hundratals jobb som annars gått förlorade. Det skulle kännas riktigt bra. Idag känns det väldigt skönt att våra vänner i Wolfsburg ville se vårt projekt få luft under vingarna. Några år efter vi startat batteriprojektet får vi upp ögonen för stålindustrin som står för nästan 8% av de globala koldioxidutsläppen. Idén föds på ett styrelsemöte i Northvolt i oktober 2020. En av punkterna på dagordningen handlar om Volkswagens strategi för att nå Parismålen. Tack vare superentreprenören Elon Musk har de flesta av världens största tillverkare nu som mål att sluta att sälja bilar med förbränningsmotorer redan 2030. Nästa steg är att minska klimatavtrycket i själva produkten, det vill säga bilen, där stål är den största utmaningen. Varje bil innehåller ungefär 1 ton stål som ger upphov till utsläpp av 2 ton koldioxid. Enligt Volkswagen har nuvarande stålleverantörer alldeles för låg ambition gällande tidtabellen för omställningen till grönt stål. Det finns redan en del lovande projekt som till exempel Svenska Hybrid, men det går alldeles för långsamt. En tanke föds. Tänk om vi kunde påskynda omställningen av den konservativa och något trögfotade stålindustrin genom att skapa stålindustrins Tesla. Vi tar fram ett stycke vitt papper igen, sätter upp en arbetsgrupp för att lära oss allt vi kan om tillverkning av grönt stål. Slutsatsen från vårt analysarbete är solklar. Vi kan producera grönt stål baserat på grön vätgas som är billigare än dagens bruna stål baserat på kol. Den idealiska platsen för oss att bygga vårt stålverk är Boden i Norrbotten. I Norrbotten produceras drygt 80% av Europas järnmalm och vi har Europas lägsta elkostnader tack vare den rika tillgången på förnybar el från älvarna och vindkraften. Vissa kritiker vill hävda att vi har brist på el i Sverige. Vi har inte brist på el. Vi har ett betydande produktionsöverskott, speciellt i Norrland, och Sverige är faktiskt Europas ledande elexportör. Däremot har vi brist på överföringskapacitet av el i flera regioner och speciellt mellan norra och södra Sverige. Vi behöver åtgärda det för att kunna möta en förväntad ökad efterfrågan i framtiden i samband med att vi elektrifierar samhället. Potentialen för ytterligare utbyggnad av såväl vindkraft som solenergi är också betydande. Den samlade elproduktionen för de vindkraftsprojekt som redan idag befinner sig i tillståndsprocesser i Sverige motsvarar ungefär 8 reaktorer av Ringhals storlek. Mycket har hänt sedan Claes Nordmarks omvälvande ord på den där presskonferensen i februari 2021. Bygget är redan i full sving. Och vi har till dags dato säkrat 4 miljarder i riskkapital som är till 99% privatfinansierat. Vi är i slutfasen av att säkra ytterligare drygt 50 miljarder extern finansiering för projektet, varav 20 miljarder riskkapital från världsledande institutioner. Ett antal internationella banker och institutioner står för resterande 30 miljarder i projektfinansiering. Finansiering som sker på marknadsmässiga villkor, trots att en del debattörer försöker hävda det motsatta. Det finns nämligen inget motsatsförhållande mellan hållbarhet och lönsamhet. Snarare går det hand i hand, som det stora intresset för att investera i vårt projekt visar. Projektets förväntade goda lönsamhet bygger på storskalighet i kombination med modern produktionsteknologi som skapar hög produktivitet. Affärsrisken för projektet är låg eftersom projektet bygger på känd teknologi och majoriteten av intäkterna är redan garanterade av våra kunder. Vi har redan tecknat kundorder om drygt 100 miljarder kronor från några av världens ledande tillverkare inom ett antal sektorer, inklusive ett stort antal av Europas ledande bil- och lastbilstillverkare. Det har också ställts en del frågor kring malmförsörjningen och malmbanans kapacitet. Sverige står för drygt 80% av Europas samlade tillgång på järnmalm. Jag har svårt att förstå varför LKAB, ett statligt bolag, skulle fortsätta att prioritera export till kunder i Centraleuropa och Mellanöstern framför Boden som ligger 15 mil bort. Det är en riktigt dålig affär för skattebetalarna och Sverige som nation. Det är också riktigt dåligt för klimatet att vi ska behöva hämta vår malm från andra sidan jordklotet. If there is a will, there is a way. Kanske viktigast är att vårt initiativ redan bidragit till att kraftigt öka hastigheten och omställningen för stålbranschen som helhet. SSAB har till exempel efter våra satsningar också beslutat att snabba på sin omställning från 2045 till 2030. För att klara våra klimatmål så behövs det nog en David som kan ta sig an Goliat, inte bara i stålbranschen utan i alla branscher. Procent av alla koldioxidutsläpp i världen kommer från en kombination av fossilbaserad elproduktion, transportsektorn och energiintensiva industrier som stål, kemi och aluminium. Det positiva är att det redan finns teknologier som kan lösa en stor del av problematiken. Kraftkällor som vindkraft, solenergi och även kärnkraften kan ersätta fossilbaserad elproduktion. Batteridrivna fordon och användning av grön vätgas i olika processer kan bidra till att kraftigt minska utsläppen i transportsektorn och den tunga industrin. Ett bortglömt område som är en stor utsläppsbov i många länder är faktiskt uppvärmning av våra hem. Men det gäller faktiskt inte här i Sverige. Vi har i princip noll utsläpp av koldioxid från uppvärmningen. I de flesta länder i Europa så kommer nästan en femtedel av utsläppen från uppvärmning. Det är nästan dubbelt så mycket som alla bilar släpper ut årligen. Hur kan det komma sig, frågar nog de flesta. Svaret är väldigt enkelt egentligen. 95% av europeiska hushåll använder gas för att värma sina hem. I Sverige har vi slutat använda olja och gas och använder istället värmepumpar och biobaserad fjärrvärme. Det var någonting som vi införde redan under 90-talet. Så varför har ingen löst problemet om svaret finns framför ögonen på oss? Det är ganska enkelt. Värmepumpen är fortfarande okänd för de flesta europeer och väsentligt dyrare jämfört med en gaseldad värmepanna. Dessutom är naturgas onaturligt billig i förhållande till grön elektricitet i många länder. Det här är bakgrunden till vårt senaste initiativ, vars affärsidé är att ersätta alla fossilbaserade värmesystem i Europa med elektriska värmepumpar. Kombinerar man en värmepump med solpaneler och batterier kan konsumenten spara upp till hälften av månadskostnaden. Idén förtjänar inget Nobelpris. Det handlar egentligen bara om att kombinera storskalig produktion och installation med en tjänst där kunden köper värme som ett abonnemang istället för en produkt. Vi kommer att lansera tjänsten i höst i Italien och den kommer sedan att rullas ut i Storbritannien och Tyskland vid årsskiftet. Vi har en väldigt ambitiös plan. Vi hoppas kunna ersätta mer än 5 miljoner gaspannor det kommande decenniet. Ifall vi lyckas så kommer vi att kunna minska utsläppen i Europa med nästan 300 miljoner ton koldioxid över värmepumparnas livslängd. Det motsvarar ungefär 6 gånger Sveriges totala årliga utsläpp av växthusgaser. Förhoppningsvis kommer även andra konkurrenter att haka på vår affärsmodell och på det sättet bidra till att accelerera omställningen från gas till värmepumpar. Kanske är det också så att omställningen från gas till värmepumpar kan leda till den allra största klimatnyttan i Europa på kortast möjliga tid. Det kommer ju tyvärr att ta längre tid innan vi alla kör elbilar. Vi behöver agera nu för att undvika en klimatkatastrof. Jag tror att det är uppenbart för alla, utom kanske de mest inbitna förnekarna. Vi kan alla ta vårt ansvar för att minska vår klimatpåverkan genom att köpa klimatsmarta produkter som elbilar, solpaneler, värmepumpar och batterier. Vi kan också tänka på hur och vad vi konsumerar. Mitt bidrag är att använda mina erfarenheter från att bygga nya bolag som kan accelerera omställningen inom näringslivet. Genom att visa att det inte finns något motsatsförhållande mellan klimatnytta och lönsamhet. Att vi kan skapa hållbar tillväxt samtidigt som vi ställer om samhället bort från fossila bränslen. Det är det vi försöker göra med våra bolag. Att vara med och visa vägen framåt och inspirera andra att följa efter. Vi tittar också aktivt på flera nya initiativ som kan driva på omställningen i andra sektorer som till exempel aluminium, cement, textilier och kemikalier. Om vi lyckas med det kan vi kanske i framtiden nå vårt ambitiösa mål om 1% minskade utsläpp globalt. Det viktigaste för att vi ska lyckas är dock att det finns modiga individer som vågar utmana konventionella sanningar, trotsa alla nejsägare och visa att det går att driva förändring. Det gäller allt från dubbdäck till fotboll och gröna stålverk. Att skapa nytt, göra bättre, göra mer kräver risktagande. Det är vad en riktig riskkapitalist gör, att ta risk. Förhoppningsvis kan jag göra en liten skillnad för mina barn och barnbarn. Tack för att ni har lyssnat. Glad sommar!
Producent Niklas Zackrisson och tekniker Johanna Karell. Sommarvärden Peter Karlsson var med och grundade batteriföretaget Northvolt.
När jag låg i min säng och insåg hur nära slutet jag varit så funderade jag mycket på vad jag vill använda resten av mitt liv till. Mina tankar handlar inte minst om familj och vänner, men också om att använda mina kunskaper och livserfarenheter för att göra en så stor positiv skillnad på min omvärld som möjligt under den tiden jag hade kvar på jorden. Det blev tydligt att mitt sätt att göra detta på var genom att dra mitt strå till stacken för att bygga upp en ny industri som kommer att bidra till att lösa klimatkrisen.
Sök efter Sommar i P1 med Peter Karlsson i appen Sveriges Radio Play.